Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Ja, mycket snack om det här inhoppet. Det är svårt att förbereda sig. Så det är mycket känslor som fäller över.
När jag kommer hem ska vi fixa allt det där.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 194. Jag heter Fredrik Hedenskog och har sällskap av Max Wiman och Jon Jönsson. Återigen inbjudet från...
Bonke Jönsson. Kliver in och gör jobbet. Ja.
Ja. Fredrik Lindstrand har av familjesjukdomsskäl blivit inte ledigad. Det händer sällan i MFF.
Ja,
att någon behöver vabba.
Vabba, ja. Nej, det är inte så vanligt, det är sant.
Men det är bra att vi har en bred trupp.
Ja, det är sant.
Det är faktiskt.
Så ska du inte säga om vi behöver bli bredare. Vi ska liksom...
Ja, i och för sig. Nej, men jag tänker just nu på hösten är mycket sånt.
Ja.
Det gäller att vara...
Ja. Ja. Den är smal men ändå bred på något sätt.
Faktiskt.
Smal men jämn trupp.
Precis.
Vi ska idag prata mestadels inför matchen mellan Hammarby och Malmö FF på söndag, men vi ska inleda med att prata om MFFs senaste match som ju känns som oceaner av tid sedan. Men det var ju trots allt så att MFF besegrade IFK Göteborg med 1-0 förra söndagen. Var det väl så jag inte tänker fel, ja. Det krävdes ju en axel från Felix Bejmo för att det skulle avgöras. Det blev 1-0, men å andra sidan så var det då enligt Svenska fotbollsförbundets statistik 21-5 i avslut. Så då kan man väl anta att det var lite fler egentligen.
Ja, man kan anta att det inte var 21-5 i alla fall.
Jag vill säga 25-8 kan vi. Vi landar där någonstans. 12-1 i hörnor var det också, vilket ju vittnar om en ganska rejäl spelmässig dominans. Och detta gjorde MFF då utan Anders Christiansen, utan Oskar Lewicki, utan Lasse Nilsen. Och Jo Inge Berget kom in först 70e minuten. Behrang Safari kom in i den 49e minuten. Så att man passade på också att, eller ja, vissa var man ju tvungen att vila, men man passade på att vila lite folk också. Även om den här matchen ligger en bit tillbaka i tiden, vad finns att säga om den? Ni som var där och minns.
Ja, vi ska väl säga att Malmö fick spela med en man mer.
Det kan vi säga. Men inte hela matchen.
Nej, men ganska länge.
Ja, men
det blev en utvisning på Göteborg som naturligtvis förstärkte MFFs dominans ytterligare kanske.
Mm.
Men visst var det så att Malmö gjorde en bättre och bättre match så att säga. Stabilt rakt igenom. Kontrollerade ju det sen när man väl hade fått ledningen. Och var det klart bättre laget. Det var ju en lustig match så till vidare att vi på läktaren ännu en gång satt och gnällde lite över Felix Bejmos insats i första halvlek framförallt. Och det är typiskt att han då råkar avgöra. Och det är väldigt skönt för en sån kille naturligtvis som kämpar och krigar och gör sitt bästa och inte riktigt får till det. Så till och med att om jag minns rätt nu så sa Ove Rössler liksom att efter en bra start så hamnade han i en deep hole och att han var liksom på väg upp på det. Så att det är klart att det kan betyda jättemycket för honom att han fick göra det här möjligt att avgöra.
Jag tycker det är lite sådär med... Det är något speciellt att komma hit. Om man tänker så, Erik Larsson är någon slags parallellhistoria. Han är här för att stanna och så. Bejmo är bara här på lån. Men just det här att man kommer in i ett inspirerande miljö, gör det bra, men sen på något sätt inser var man har hamnat och får lite jobbigt.
Mm.
Så att förhoppningsvis kan detta... Därför jag menar, Erik Larsson idag är ju en av de stabilaste spelarna faktiskt i Malmö.
I ny roll mest då också. Sen kan man väl säga också om själva målet att Behrang Safari levererar ännu en assist. Han har ju faktiskt gjort rätt många nu. Han har en väldigt bra vänsterfot.
Det med mittbackarna är ju väldigt intressant. Alltså när man spelar med den kombinationen när det är Safari till vänster Ja, Knudsen också för all del, även om han hade en tunga 49 minuter här mot Göteborg innan han blev utbytt. Eftersom risken för rött kort väger
överhängande.
Men Safari till vänster och Erik Larsson till höger så får man ju ett annat tryck framåt. Mm. Erik Larsson hade alltså flest avslut i den här matchen. Mm.
Han hade ju ett par riktiga pärlor till skott. Han har ju gjort något mer också. Han har ju en bra bössa och han tränar ofta på skott efteråt.
Men han blev på något sätt friare när han slipper att slicka linjen.
Ja, han är bättre. Det är någonting som hänger upp sig där.
Ja. Jobbigt för en högerback. Att du tycker det är jobbigt att spela på kanten.
Ja. Ja, men han blir bättre offensivt. Det har vi faktiskt sagt här flera gånger. Han blir bättre offensivt när han är mittback än när han är wingback faktiskt.
Man kan också i en parentes konstatera att Åge Hareide satte inte så stor vikt vid den här matchen mellan MFF och Göteborg eftersom den utbytte Knudsen och den icke-spelande Nilsen båda blev inkallade i landslagstrupp.
Nej, det var ju lite, men det är ju så att de har bara en vänskapslandskamp denna veckan. Så att några stjärnor, bland annat Josef Paulsen, fick ju ledet helt enkelt.
Mot Luxemburg?
Mot Luxemburg.
Det är mer en sån självförtroende-kamp än en vänskapskamp kanske, jag vet inte.
Ja, det är nästan som man hoppas att de får lite minuter nu, för Nilsen har ju suttit en del på bänk och Knudsen behöver ju uppenbarligen minuter.
Nu blev det ju bara 1-0. Kändes det någonsin som att det var en tre poäng som var i fara på något sätt?
Det tycker jag, på något sätt är det jag tycker har varit mest imponerande så här långt med Malmö. Även om den här matchen mot Eskilstuna var ju inte fantastisk på något sätt. Men att man på något sätt... Man har bestämt sig, man vet vad man kan, man vet vad man har och sen så kör man på med, alltså man har hittat det här med balansen med att ha tålamod. Och till slut så kommer målet och sen så tar man sina poäng och sen så går man vidare. Det tycker jag är mest imponerande.
Efter målet så var det väl egentligen aldrig hotfullt. Göteborg hade väl något avslut, men så blir det ju alltid.
Nu var det ju, som du sa Max, spelade de ju med en man mer. Men det känns ju nu något som har lite grann blivit tydligt här under hösten är ju ändå att MFF har lärt sig att vinna bekvämt med 1-0. Mm. Vilket inte har varit fallet de senaste åren.
Nej, det är sant. Nej. Bortsett från, jag tycker fortfarande Eskilstuna inte var så bekvämt, men det...
Det var jättebekvämt.
Men det finns väl en sak som vi måste prata om i den här matchen, och det är naturligtvis väldigt trevligt att få se det, och det är Bonke Innocents insats. Han har ju gjort stabila inhopp vid ett antal, ja, som Janne Jönsson, Bonke Jönsson. Men han har ju gjort en bra, alltså helt okej insats, men den här gången var han ju riktigt riktigt bra.
Pratar du om mig nu eller?
Nej, jag pratar om the real one.
Ja.
Han inte bara
tidigt uttala sig om din insats.
Han var ju inte bara bollvinnare och slet hårt på mittfältet, utan han deltog ju väldigt aktivt i spelet också. Sen kom han ju också farligt nära en utvisning, om jag minns rätt, för han blev varnad hyfsat tidigt.
Ja, han blev utbytt i 79:e.
Ja, och då,
när risken var överhängande.
Då var risken överhängande. Han hade orsakat någon frispark precis innan. Men det var väldigt roligt att se honom. Och det är ju fantastiskt. Han, på det sättet är han en förebild för andra MFF-spelare, kan jag tycka. Just det här att förmågan att vara borta länge. Och när han går in så inte, han bara inte ger allt. Utan han gör ju faktiskt det bra.
Den varningen som han ådrog sig innebär dock att han är avstängd nu mot Hammarby. Hammarby har också avstängningar, det ska vi återkomma till, och vi kan försöka mäta de här. Väga dem emot varandra.
Jag tror vi ska väga dem mot skador i Malmö FF.
Ja, det ska vi göra också. Det kommer en träningsrapport här från Max som har varit på MFFs måndagsträning och kan bidra med lite iakttagelser därifrån. Men om vi börjar med egentligen titta lite mer på liksom det formella läget inför matchen, så är det ju så att det är Allsvenskans två formstarkaste lag som möts på söndag. Hammarby har 5 raka segrar, MFF har 6 raka segrar. Hammarbys målsnitt per match de 5 senaste är 3,6 gjorda alltså. MFF har å andra sidan inte släppt in ett enda mål på de här 6 matcherna. Och då om man börjar egentligen, alltså vad, vilket sätter störst prägel på den här matchen, tror jag. Alltså en stark offensiv eller en stark defensiv?
Jag tror det här är ju nog oerhört skönt att ha med sig från Malmö upp dit. Att man inte har släppt in mål på så länge. Därför att det kommer nog att handla om det här och ligga rätt och ta sina chanser när de dyker upp. Känns det så? Därför Hammarby vill naturligtvis framåt.
Ja, de kommer ju ha piskande publik i ryggen och det är ju deras sätt att spela. Det kommer ju vara väldigt mycket framåt. Mm. Jag hoppas att MFF ändå vågar spela lite mer än vad man har gjort mot flera av de här topplagen, för jag tycker det har blivit för försiktigt faktiskt. Sen måste man vara oerhört vaksam på kontringsspel inte minst. Men det knepiga är ju att räkna nu här på tabellen när det är 3 omgångar kvar. Det kan ju vara så att ett oavgjort resultat kan vara alldeles utmärkt för Malmö FF faktiskt.
Jag tänkte ställa den frågan senare, men då tar vi den nu.
Ja, jag ser den fast. Ja, jag tänkte att det hade bara liksom ett sammanhang här i hur de kanske kommer att uppträda.
Ja. Men kan MFF nöja sig med oavgjort i den här matchen?
Ja, någonstans så tror jag det. Jag tror inte att Djurgården vinner Göteborg. Eftersom de tvingas spela på gräsmatta. Jag tror det kan bli lite jobbigt för dem.
Men om man vinner alla så vinner man.
Ja.
Och då är det ju liksom,
ja.
Det måste vara det som är huvudspåret.
Jo, det är så självklart. Alltså, klart. Ja. Men jag tror att de kan ha råd att spela en oavgjord. För jag tror att de slår AIK hemma. Och är det en ren guldmatch uppe i Örebro så tror jag att MFF har lärt sig av historien och inte misslyckas där.
Men det är ju ändå så att Djurgården möter ett Göteborg som inte har någonting att spela för. Därefter så har de Örebro hemma och Norrköping borta, och det finns ju ganska stor risk eller chans på grund av hur man ser det att Norrköping inte heller har något att spela för.
Nej, så är det ju sannolikt. Mm. Norrköping kan vara en småsvår match ändå, men jag tror faktiskt att Göteborg är den svåra matchen. Dels på grund av att det är gräs och dels på grund av hur Göteborg ändå försökte här nere mot Malmö och deras tränare var väldigt, jag klarar aldrig hans namn.
Poja Ashbagi.
Ashbagi. Var väldigt tydlig med efteråt att de liksom slås för hedern här på slutet. Det brukar ofta inte räcka, men det kan ju vara så att man inför hemmapublik ändå kan klara ett oavgjort resultat mot Djurgården.
Då släpper vi Djurgården och återvänder till Hammarby. Här under Hammarbys höstspurt så har ju 2 tidigare MFF-are varit högst bidragande. Ja, Nikola Djordjic har ju egentligen varit bidragande under hela säsongen, men Vladimir Rodic har ju fått en formtopp här som vi pratade lite grann om i förra avsnittet. Det var saker som han kunde visa upp i Malmö också till och från. Men om ni tittar på den här matchen där som kommer, vilken av de här 2 spelarna är viktigast för Hammarby?
Ja, det måste ju vara Djordjic. På något sätt med sin. Han har ju varit bra liksom, rakt igenom. Och för en gångs skull också skadefri länge. Och då visar han ju lite grann sin kvalitet. Sen är ju naturligtvis Rodic ett jättehot när han är i form. Så att säga. Jag tror de älskar den här matchen, de här 2. Av skäl för att de är fotbollsspelare som vill vinna och vill liksom, det ger en sån extra krydda att möta de här som han har spelat med. Och, så att,
Jag tror att det finns extra ingrediens i det här också. Att, alltså jag vet inte säkert, men jag tror inte att Djordjic fick någon riktig förfrågan om att förlänga det där lånet när han var här i Malmö. Och framförallt så försvann ju Vladimir Rodic ut ur laget och spelade sin sista MFF-match nere på Vellinge IP i U21-laget och var väl inte så där. Alltså han försökte verkligen, han ville verkligen lyckas här, men jag tror att han var lite bitter faktiskt. Mm. Och det jag tror kan hända med honom, om man ska spekulera väldigt fritt, är att där kan det nog bli en övertändning alltså. Jag tror att han vill så mycket i den här matchen så att det kan sluta med 3 mål eller 3 röda kort. Eller så. Nej, men 1 rött kort. Det kan gå vilken väg som helst. Djordjic är väl lite stabilare.
Det jag funderar på är lite grann Hammarbys förmåga att ladda om. Med tanke på att de firade SM-guldet efter de hade slagit Djurgården. Känns det som.
Men det är ändå långt uppehåll här nu.
Ja.
Men de har ju, ja, du kommer ju komma till hur laget ser ut också. De har ju en del spelare borta.
De har ju det. Men vi kan ju ta, alltså, avstängda för Hammarby är ju Muamar Tankovic och lagkaptenen Jeppe Andersen. Detta ska ju då vägas, som vi sa innan, mot framförallt skador i Malmö FF. Om vi tar skadeläget där direkt, Max. Hur ser det ut? Hur såg det ut idag?
Fri tolkning, det får det ju vara. Det är tre spelare som inte är ute. Det är Oskar Levicki och Anders Christiansen. Det är kanske ingen överraskning. Men Sören Rex är heller inte i träning. Han har alltså fått en infektion i ett öppet sår vid ankeln. Efter en smäll som han fick där mot FCK.
Mm.
Det var den här stämplingen. Ja. Där, ja.
Och det, sånt vet man ju att det kan vara lite besvärligt faktiskt. Och när vi pratar med Ove Rössler efteråt så är liksom prognosen ungefär så här, att vi hoppas att de ska vara i träning i mitten eller på slutet av veckan. Och att de ska kunna vara disponibla till helgen, men då har de inte tränat på 2 veckor. Så för mig låter det att, jag tror Malmö ska vara glada om en av de tre spelarna.
Vilken av de här tre skulle vara viktigast att få tillbaka i just den här matchen?
Ja, därför Rex, han stod ju inte riktigt att känna igen här
mot Göteborg. Nej, det gjorde han inte.
Så på något sätt så plågar det honom. Annars så, ja, det är ju jättesvårt.
Jag tror att Rex är den spontant den viktigaste, eftersom han är svår att ersätta på den kanten. Ja, klart Berget kan spela där ute också. Mm. Ska jag inte säga. Jag tror faktiskt att Anders Christiansen är den minst viktiga, för att han har ändå haft lite kämpigare mot de här allra bästa lagen. Så att det kanske inte är hans match där uppe. Jag vet inte.
Men med Bonke
avstängd
och låt oss nu liksom worst case scenario att varken AC eller
Levicki kan spela, då är det tungt.
Då är det ju lite tungt där på mitten.
Då är det ett problem.
Känns inte Levicki ändå liksom som lite grann den pusselbiten som behövs för att skapa lite flexibilitet i...
Jo, så är det. Jag håller med dig. Jag tror att det är nog det allra viktigaste. Och som sagt, trots allt kan Berget spela ute för Rex kant. Det jag tänkte på med Rex, det var mer att det samarbetet med Tröstason har ju betytt så väldigt mycket. Mm. Och blir det ytor så har de ju varit fantastiskt skickliga på det.
Nu har inte Berget fått spela så mycket på vänsterkanten sedan han kom tillbaka. Nej. Men det han gjorde på vänsterkanten såg ju ändå klart positivt ut.
Han var väldigt pigg på träning idag också, kan jag säga.
Ja, och det är där han vill vara om han inte får... Han har ju någon bild av sig själv som anfallare, men ska han spela någon annanstans så vill han ju spela på vänsterkanten. Så att, ja.
Det är lite obehagligt med alla de mittfältsskadorna för MFFs del. Jag tycker det tar ut den här fördelen man faktiskt hade av varningarna, om de nu inte kan spela, gubbarna.
Ja, därför problemet är ju lite grann då med Rakip, att han skulle ju liksom i en bättre värld, den bästa världen, så hade han ju varit självklar, att man tänker att ja, men det här är ett enormt reservkapital, men han har ju spelat så lite. Så
ja, han har inte varit nära spel överhuvudtaget. Nej, det är nog så, Levicki, vi bestämmer oss för det, Levicki behövs till varje pris.
Ja.
Där kan jag också, ska jag vara fritolkning där, som jag pratade ju med Per Herbertsson, läkaren, så kanske det ändå känns mest hoppfullt där också, för att det fanns ju inga ytterligare skador i foten, utan det handlar om smärtan och jag undrar om han kan bita ihop.
Ja, det känns...
Han är rätt bra på det.
Ja,
det räcks också vad det
bekräftar. Det också kan bita ihop faktiskt.
Om man ska spinna vidare på spåret, så är det ju lite knepigt läge igen för MFF. Det är kul med landslagsspelare, men i och med att man har de här tre gubbarna borta, och sen så blir Knudsen och Nilsen inkallade, och Trostason är iväg och Bejmo är iväg. Och det är ett par ytterligare, Tim Pritcha är iväg. Jag glömmer säkert. Fouad Bachirou, inte minst. Han har dessutom fått ett par extra dagar ledigt nu i början på veckan, för att Röster tyckte han har spelat mycket. Så att det är lite haltande inför Hammarby-matchen rent träningsmässigt. Så alla är ju inte tillbaka från kanske på fredag nästan. Och jag, utan att ha koll på läget, för där är jag dålig, så misstänker att det är lite lugnare i Hammarby.
Ja, skadeläget där har jag inte hunnit sätta mig in i här.
Nej, jag tänker framförallt landslags. Nej, jag tänker framförallt landslagsmässigt. Tror jag inte de har så många spelare iväg, även om kanske en sån som Rodic är iväg med Montenegro.
Ja. Matchen spelas ju på söndag klockan 3. väl?
Stämmer.
Så borde jag ha läst på.
Men... Det stämmer, det är rätt.
Och det är ju då i, spelas ju i Max Wimans favorit badkar.
Badkaret.
Och du, Max, pratar ju ofta om detta som verkligen en skräckarena för Malmö FF.
Och nu ska du alltså, bevisa nyttsatsen.
Ja, men alltså är det verkligen så?
Fakta har det ändå.
Ja, men det är ju så här. Alltså, sen Tele2 invigdes så har MFF spelat 11 matcher där. Förlåt. 4 vinster, 2 oavgjorda och 5 förluster. Den första säsongen... De första säsongerna så var ju inte Hammarby i Allsvenskan. De andra åren så är det alltså bara 2018 som man har ett negativt facit från Tele2 Arena. Och jag tänker att det är den perioden där på en dryg månad när man släppte in 3 mål 3 gånger, att det är det som har liksom som har gjort avtryck i medvetandet. Kan det vara så?
Så kan det vara. Att man liksom... Och då kan man kan inte skylla underlaget på när laget underpresterar på något sätt.
Nej.
Nej, men jag är ju dålig på att komma ihåg alla matcher bakåt. Men det är ju som du säger, det var ju 2x0-3 mot Djurgården. Och är chanslösa i båda matcherna. 2-3 mot Hammarby efter en lite bättre insats.
Ja. Om jag under Daniel Anderssons
ledning.
Temporära ledning.
Just det. Men det har varit att någon av segermatcherna där uppe har varit synnerligen diskutabel också, om jag minns rätt.
Ja, så det var ju den här 1-0-segern mot Djurgården där Svanberg
har enda avslutet på mål som inte ens är ett avslut.
Nej, precis.
och det är lite grann så jag ser det, att det är ju på senare år det har hänt de här negativa. Och, det är någonting med arenan, med gräs, konstgräset där. Inför en Hammarby-match för ett par år sedan så fick MFF 2 spelare skadade, eller rent av 3 spelare skadade på uppvärmning. 2 var det väl som fick av direkt, någon fick av i match.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Jag tror det var både Rasmus Bengtsson och Berang Safari som... Eller möjligtvis Molins som fick... Molins. Mm. Som fick kliva av redan på uppvärmningen. Alltså det är någonting med den arenan som inte är fullt ut är riktigt bra för Malmö FF.
Nej.
Men vad är det med,
underlaget finns ju på andra ställen.
Ja, men,
är det kombinationen av underlag och frånvaron av luft? Som...
Nej, men jag tror alltså det är konstgräset, det kan ju vara av olika art så att säga. Det, någonting med det där passar inte, det är väldigt stumt om jag har förstått det eller rätt. Sen är det också så att en fullsatt Tele2 Arena är mycket, mycket häftigare än Friends, därför att den är, eftersom det är ett badkar så stannar ljudet där inne och det blir en väldigt hårt tryck. Publiken är väldigt nära. På Friends är det ju så att i övre etage uppe så är det ju helikopterperspektiv, eller de sitter i drönare allihopa. Så att jag tror att det är de stora skillnaderna. Sen om man ska säga någonting om statistiken så att, tror jag inte det är någon annan arena där man trots allt har negativ statistik, för det har man ju då. Alltså 5 förluster. Det hittar du nog inte på Friends ens faktiskt.
Nej, det tror jag inte heller.
Det är bara ett lag förvisso, men ändå. Lång utläggning till försvar, för jag tror det blir svårt. Men...
Ja. Får jag kontra med lite mer statistik då?
Absolut. Ja.
Sedan Hammarby återkom till Allsvenskan 2015 har MFF spelat 9 matcher mot sagda lag, vunnit 7, spelat 1 oavgjord och förlorat 1 match. Då 3-2 matchen under Daniel Anderssons ledning, där MFF ju måste säga har varit ett lag i total obalans. 23-9 och 22 poäng på de här 9 matcherna. Betyder det någonting?
Jag tror inte det betyder någonting faktiskt, just därför det är så, det är som, vad ska man säga, ett scenario som är unikt nästan, det här att man ska upp där och det står så mycket på spel och Nej, jag tror det är något helt annat. Det är som en final.
Jag tror faktiskt att det kan ha lite inverkan så tillvida att man kan, som du gör nu Fredrik, poängtera det före. Alltså det är klart att man som Malmö-tränare inte påpekar att vi har fler förluster än vinster på den här arenan. Där tror jag att det kan vara en poäng i det. Sen sa faktiskt Markus Rosenberg en sak till mig i en intervju som kommer användas i ett annat sammanhang, men som man kan väl nämna det här. Att han tror att MFF på sikt måste ju naturligtvis föryngra sitt lag. Det gör det ju med automatik när han slutar. Men att man i just det här läget som finns nu med den här typen av matcher, inte minst den här mot Hammarby, faktiskt har en stor fördel av att man har den strukturen man har på laget. Därför att de här gubbarna, Bengtsson och Safari och Rosenberg, de har ju spelat på de här arenorna ute i Europa med det här trycket. De berörs inte på samma sätt som yngre spelare kanske ändå gör. Så det är också ett plus, tror jag, för Malmö.
Men vilken, när det finns, om man har statistik att luta sig mot som pekar åt olika håll. Vilken ska man... Ja, men är det någon av de här som spelar mer roll än den andra?
Det beror på hur man lägger upp det, såklart. Och då måste man ju naturligtvis, om man nu ska använda det, så ska man ju plocka fram det här med Hammarby. Hur man har lett man har haft, eller man ska säga. Men jag vet inte om det är någonting man överhuvudtaget berör.
Jo, jag tror att man pratar en del om det faktiskt. Jag tror att man tittar rätt mycket på siffror ändå. Det gör man nu. Men det är jättesvårt vilket man ska titta på. För tittar du på det senaste tiden, är det klart att Hammarby kommer att trycka på att vi gör alltid massa mål i alla matcher, och MFF kommer att trycka på att vi släpper inte in mål.
Nej.
Alltså det,
den tror jag är viktig. Alltså den här segersviten utan att ha släppt in några mål, den tror jag, har man den med sig i bakhuvudet, i kroppen sådär, den är oerhört viktig. Därför det är färskvara och det är här och nu och det är stabilt och väldigt bra. Och man har ju, även om man kan förlora mycket, så har man det ändå liksom. Man har det egna händer, man har allt att vinna. Man gör det, man ska göra det själv.
Och där finns ju ytterligare en dimension där som jag tror är viktig i de här sammanhangen. Nu har ju inte Malmö haft de riktigt svåra tunga bortamatcherna i Europa i år, men det är ändå man har den vanan med sig att spela sådana här avgörande matcher hela tiden. För det blev lite så att denna påminner lite grann om en kvalmatch i Europa League. Eller en gruppspelsmatch för den delen, men alltså just det här att det jag tror att sånt betyder rätt mycket, och det är en av anledningarna till att jag tror det är så viktigt att spela ut i Europa och ta det på allvar.
Vi ska säga också att det strax före vi gick in här i studion meddelas att MFF har lagt in en extra träningsmatch mot Torn, som spelas nu på onsdag den 16 oktober. Samma Torn som man ska möta i DM-finalen nästa onsdag den 23 oktober. Men som du sa Max, det är ju inte samma MFF.
Med tanke på att du spelar den 24 mot Lugano, så tror jag inte att det är så många som kommer ut i den DM-finalen. Nej, Malmö gjorde ett liknande sätt när Rössler hade kommit hit. Om jag minns, det var väl snarast förra sommaren. Det var ju något uppehåll i alla fall, man mötte Torn. Inför stängda dörrar då inne på stadion. Och man ska spela 2x30 minuter, och det är ju en väldigt liten MFF-trupp. Som jag nämnde så kan det ju vara så att om Lasse Nilsson och Jonas Knudsen inte spelar, så kan det vara så att de spelar den här matchen. Samma sak Arne Tröstarsson, spelar inte han med Island så kanske han också spelar. Men man får ju upp tempot på gubbar som Rasmus Bengtsson, Behang Safari, Marcus Rosenberg. Bra tillfälle för Anton som kanske till och med gör mål. Erdal Rakip får speltid. Mm. Så att det är ju Inge Berget som känns som han är på gång för ytterligare. Men det är nog ett rätt smart drag, tror jag, för att vi har ju, tycker ju historiskt att Malmö har svårt att komma igång efter uppehåll. Det har varit bättre i år, men Rössler pratade mycket om att efter ett uppehåll när de mötte Norrköping var han inte nöjd.
Vad gäller de spelarna då som kanske behöver eller inte behöver spela till? Trösta som spelar från start för Island mot Frankrike och fick ju 70-75 minuter någonting. Och det säger ju också mycket om hur hans säsong har varit. Ja. Att Hamrén anser att han är en startman mot Frankrike. Det är ju ändå
Mm. Han har etablerat sig. Absolut.
Och det är väl mycket som talar för att han spelar från start mer, känns det som. Jag tänkte att vi skulle kolla, om vi återgår till träningen här som var idag, Max. Hur var det några andra? Det var ingen annan frånvaro förutom dem du...
Nej, då ska vi vända
på steg. Vem var där?
Om jag räknade rätt så var det 12 utespelare på plats. Och de tre målvakterna så att säga. Men intressant är ju då att notera, eftersom det kan behövas, man vet ju aldrig, att Frans Brorsson är i full träning sen i fredags. Så att nu har man ytterligare en gubbe till att peta in där. Framförallt nu om Lewicki måste vara mittfältare eller vara skadad, så har man liksom ändå ett alternativ. Även om inte han har spelat match på väldigt länge. Annars så är alla pigga och hela ut. Jo Inge Berget var fruktansvärt arg när hans lag släppte in lite för enkla mål. Och jag vet faktiskt inte hur det slutade, men de fick avgöra det med en straffläggning. Med lite udda straffskyttar i början, men det gjordes en del. Och helt okej mål där faktiskt.
På straff?
På straff faktiskt.
Ja, det är starkt.
Jo, jag måste börja en sak till från dagens träning. Det är historiskt. Bonke Innocent gjorde mål på träningen. Jag tror det kan vara det första.
Synd inte han är med. Fel match för avstängd.
Ja. I sitt livsform och sen avstängd. Det är ju lite tråkigt. Jag tänkte att vi skulle... Jag ville fråga också. När det gäller den här guldstriden så är det ju... såklart MFF, Djurgården och Hammarby som är involverade, men även AIK. Ska man ta några ord om AIK bara innan, som man inte...
Nej.
Eller vi räknar med... Du räknar med.
Nej, tror jag inte. Nej, jag tycker inte.
För att MFF ska ta guld så är ju AIK. Då är de ju borträknade i det scenariot, såklart.
Ja, men man kan väl säga så här, eftersom Malmö möter AIK här hemma, så är det ju så att ska Malmö ta guld så måste de slå AIK, och då är AIK borta. Mm. Så det är väl en viss konsekvens av det. Men det är väl också så att det känns som det laget som har visat mest svajig form på något sätt. Så, men man vet ju aldrig med det laget. Men jag tycker att de, skulle jag rangordna lagen, så har jag nog AIK som det laget som har minst chans att ta guld. Jag tycker ju fortfarande egentligen att Hammarby är det laget som har högst pace, men Malmö leder. Mm.
Det är ju ursmest en härlig avslutning på Allsvenskan, det måste man ju säga. Kan ni minnas när hade vi senast ett sånt här?
Getingbo. Ja, men så här många lag vet
inte. Nej, precis. Alltså, två lagsrejs har det varit några stycken. Men,
faktiskt. Och att Malmö har jagat bak för att liksom jaga någon tredjeplats. Men nej, det här känns ju väldigt...
Med Malmö inblandat så tänker man ju på den här 2010-racet med Helsingborg.
Ja,
men det var ju bara, som sagt, två lag. Så det här är speciellt. Och det är ju speciellt också att det är lag från de stora städerna, så att säga. Liksom, även om Göteborg har trillat bort nu på slutet, så har det ju varit verkligen ett race mellan de tre stora städerna.
Ja, så det känns som med Malmö inblandat och fler än två lag. Då får man nästan gå tillbaka till 2004.
Så skulle kunna vara
en där med Halmstad och Göteborg.
Göteborg, ja. Då var de ju tre i alla fall.
Ja. Ja, och fler än tre kommer de nog inte vara i sista omgången här heller.
Nej, då ska det väl mycket till för det. Det kan bli väldigt raffinerat.
Bara massa oavgjorda matcher hela vägen fram.
Ja, men det är så konstigt, för man såg det ju på damsidan i Allsvenskan också, att när det är så här jämnt, alltså efter nästa omgång så kan väldigt mycket vara mycket klarare. Då kan det vara två lag kvar kanske. Det vet man inte. Det kan svänga rätt så fort.
Ja. Om vi då återgår till MFFs laguttagning som vi berörde när vi pratade om de skadade spelarna. Så vad tror ni att Rösler kommer att bjuda på i den här matchen?
Man kommer ju alltid bara flika in där apropå guldstriden. När jag säger att det kan ta slut så fort, det är ju så att om Malmö slår Hammarby, då är ju Hammarby borta. Då är de 6 poäng efter. Med 2 matcher kvar. Och alltså, bara för att förtydliga egentligen vad jag tänkte. Laguttagningen är jävligt svårt faktiskt i det här läget, förlåt svordomen.
Ja.
Ja.
Därför intressant.
Rasmus Bengtsson och Berang Safari spelar där bak. Vi tar dem säkra först. Antonsson och Rosenberg spelar där framme. Berget kommer att spela på en kant. Sen hoppas de kör det fast. Ja. Batshuayi spelar. Tröstason spelar.
Mm. Ja.
Vad säger ni sen?
Höger, till höger där, ja precis.
Alltså det känns ju som att Lasse Nilsson spelar högerback.
Med just det, Nilsson...
Fast det är inte heller säkert.
Men om man säger att Nilsson spelar högerback, då bygger ju det, då utgår man ju på något sätt från att Erik Larsson spelar
wing,
höger wing.
Yeah. Yeah. Och det är inte helt självklart, det kan ju vara så att han slänger in Bembo där igen. Eller Berget. Men Berget tror jag inte att kommer att spela högervinge, för jag tror att han kommer att tänka lite mer defensivt. Detta är väldigt svårt. Det hänger också på om Oskar Lewicki kan spela. Om vi utgår från att Lewicki kan spela, så då känns ju... Då är ju fyra mittfältare klara, om man säger så. Då är det ju Batshuayi, Tröstason, Lewicki och Berget.
Ja.
Förmodligen. På något sätt så känns Rex tveksam.
Och då behöver han en nog, så att säga, brukar ändå vara så att man behöver en mer back, wingback som är mer back och en wingback som är mer ytter. Va? Och då är det ju, lutar det åt Bejmo då, va?
Ja, eller Larsson.
Ja, jo, det är sant. Jo, men det är sant.
Den är väldigt svår alltså.
Ja, men Larsson nu, ja, och sen så Nilsson bakom där. Ja. Och så ja, nicka ut i inkast. Ja.
Jag hade, om jag fick välja själv, så om man skulle tänka mer offensivt då, så hade jag nog satt Larsson där bak och satt... men då bygger du på att Rex kan spela, alltså kört Berget och Rex på kanterna.
Mm.
Jag hade inte startat Bejmo igen. Jag kan inte hjälpa det. Det hade inte gjort.
Kanske inte i där. Och klart han gjorde mål senast. Men det, annars var det inte.
Nej, det var ju inte. Jag tycker det känns för osäkert fortfarande.
Ja.
Om man gör tankeexperimentet att varken Christiansen eller Lewicki kan spela, kombinerat med det faktum att Innocent är avstängd. Är det så att det kan bli liksom tal om att frångå spelsystemet? Eller kan man bara plugga in Rakip där och förvänta sig att han ska prestera efter att inte ha spelat alls?
Ja, det är väl den tredje mannen där som man funderar på.
Ja, och vet ni vad jag tror det är? Ja, som man har gjort, han eller möjligtvis Magnus Persson gjorde det en gång. Då tror jag kanske att Erik Larsson spelar inom mitt fält.
Ja.
Faktiskt.
Ja. Spelsystemet går före.
Ja, han kommer inte att ändra system, det är jag nästan helt övertygad om. Och med tanke på hur långt ifrån laget Rakip har varit, så nu är det ju så att Rösler har överraskat ett par gånger just med att slänga in spelare som inte har spelat på jättelänge. Så att det är möjligt att han kan lyfta Rakip på det sättet, men jag skulle inte bli förvånad om Larsson spelarna.
Ja, så är det debut för Amel Mujanic, lärlingen, central mittfältare.
Som är väldigt lovande, men nej, jag tror inte det heller.
Nej, kanske inte.
Jag tror inte på Romain Gall i denna matchen från start. Absolut inte, det gör jag inte.
Det är också ett alternativ.
Nej, men du måste ha en defensiv gubbe till.
Det blir lite obalanserat.
Ja, det är Gall, Trostason, det är de som är, så att säga.
Ja. Ja. Och i mitt resonemang, så jag tror inte att Anders Christiansen spelar, och det bygger bara på en känsla. Det är inte, men det känns, han har varit borta. Han fick först smäll på knät och sen fick han ont i låret. Och det...
Men det är ju lite illavarslande just det här att nu har man ju, han hade sin segersvit och sen så är det landslagsuppehåll och nu ska vi slicka sår och så vidare. Och samtidigt så skickar man iväg ett helt gäng med landslag. Och sen så när det närmar sig match så har man fortfarande tre spelare som är viktiga spelare som är på skalig. Alltså det är inte... Det är ingen optimal förberedelse inför en sån viktig match, kan man säga.
Nej, jag håller med. Det är lite stökigt.
Ja, man,
det.
Man tänkte ju på något sätt att Lewicki, men han klev av där bara, nu fick han vila sig och av sig. Men så plötsligt så är de ändå inte riktigt. Eller så är de det.
Och det som jag tycker gör det svårt, för i det här skedet av säsongen så tycker jag resonemanget måste vara rätt mycket att man får ta varje match för sig. Alltså det där med att tänka rotering framåt, det tycker inte jag funkar i det här läget, utan nu är det
nej,
att köra bästa
lag. Om man får kämpa för att få ihop
nej,
ett mittfält.
Nej, men jag menar liksom, det är bästa laget som måste ut. Men det som däremot då kanske Rösler måste ha i tankarna, det är att det är ju Lugano sen i veckan. Så att är någon spelare inte helt redo, då kanske det inte är i läge. Alltså jag menar, om Anders Christiansen nu har varit ute för två skador, så måste man ju kanske vara väldigt säker på att han är okej innan. Därmed, det här med slitna spelare nu, det tycker jag är fullständigt ointressant. Att nu är Rosenberg, han får bara tuta och köra nu. Det finns ingenting att be för. Man kan inte vila honom någon gång nu.
Nej, han ska ju vila resten av livet. Så att det är väl bara att köra på.
Ja, men det är, detta är väl kanske sista gången det är den här täta matchningen mer eller mindre. Där är en tid i början på november när de möter Örebro, men det är ändå rätt många dagar emellan till Lugano borta.
Ja.
Om jag minns rätt. För visst är det lördagsavslutning i Allsvenskan? Jag tror det.
Den andra är det, så det stämmer väl. Någon som har en inbyggd kalender kan få kolla detta.
Ja, och då från den andra till den sjunde är det ändå rätt många dagar.
Ja. Ja, men den sjunde är torsdag. Ja, det stämmer.
Så att de som kan ska spela, men man ska naturligtvis inte riskera att någon ska gå sönder igen. Det...
Ja. Nej, det är dumt.
Det är dumt.
Hur kommer det här att sluta då?
det är nästan, det var dumt, och vi tar faktiskt en match i taget.
Ja, nu tänker jag
på det som kommer från bänken.
Ja. Jag tänker på specifikt.
Jag vet inte om jag är med nästa heller, så att jag ser bara.
Jag tänker specifikt på Hammarby Malmö FF. Du tänker på den matchen att sluta.
Ah, du tänkte på den.
Ja, då ska jag vara så trist att säga att det går fantar man inte att förutspå, förlåt igen. Det är inte en match som kan sluta precis hur som helst. Det kan bli 0-0 och det kan bli 1-0 till MFF och det kan bli 3-0 till Hammarby. Det kan gå vilken väg som helst.
Nej, det tror jag inte. Jag tror inte att MFF släpper in mer än ett
mål. Nej, det tror inte
mer än ett mål. Men, när släppte de? De har gjort det en gång i år.
Sundsvall.
Ja.
Andra omgången.
Väldigt bra lag i sig.
Konstgräs.
Men, ja, men alltså de har släppt in mer än ett mål en enda gång. Och jag tror inte att det blir två i denna matchen.
Men vad tror ni då?
Ja.
1-1.
Alltså, det är, 1-1 ligger ju nära till hands.
1-1 tror jag.
Jag ska tvingas jag säga något, så säger jag också oavgjort. Jag tror också i sig att det blir mål. Men då tror jag inte det blir 2-2.
Ja.
Vilken fest.
Ja.
Men ja, svårt.
Ja. Vi får se där vad det, hur det går.
Får jag flika in en liten sak då också, som så inte folk tror att jag liksom lägger av och slutar här helt plötsligt. Så är det faktiskt så att jag har en inplanerad semester här i 5 dagar. Och kommer att försvinna iväg. Så att jag kommer inte att jobba runt Hammarby-matchen.
Nej. Själva är
semester när
den allsvenska avslutningen. Det är också bra.
Men vi har ju alltid Jan Jönsson och Kalin.
Ja.
Ja, visst. Ja, men jag har inte råd att liksom ta ledigt. Man vill ju,
har du betalt per match?
Nej, men jag är lite som Bonke där. Jag är redo att hoppa in där som.
Och det är väldigt viktigt för ett lag att ha sådana lojala.
Gör allt jobbet. Ja. Kanske inte den precisionen som ni andra och riktigt vass. Men gör jobbet.
Följer alltid vad tränaren säger när han har sagt det 4 gånger.
Ja, visst.
Vi återkommer i början på nästa vecka efter Hammarby-matchen.
Inför Lugano.
Max nickar bekräftande. Ja, precis. Då tar vi nya tag mot Europa. Det här har varit avsnitt nummer 194 av MFF-podden, där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag glömde säga det förra gången. Jag vill be alla
säg det en gång till.
Så hemskt mycket om ursäkt. Det var verkligen inte meningen, att vår ståndpunkt har på inget sätt förändrats. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har haft sällskap av Max Wiman och Jon Jönsson, och ansvarig utgivare är Pia Renqvist. Tack för oss. Hej hej.
Hej hej.
Hej.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill.
Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.